Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tobias Karlsson är en av Sveriges mest framgångsrika dansare. Han gör succé i Let's Dance år efter år. Tobias är prisad föreläsare, inspiratör, koreograf och coach. Han har gett ut boken Inte alltid en dans på rosor. Han driver en podcast. Han är en av grundarna till Talarnas och har fått flera priser och utmärkelser. Bland annat som årets inspiratör och årets HBTQ-person. Tobias har berättat att han är HIV-positiv och är en viktig röst i kampen mot mobbing. Vem är personen bakom den till synes aldrig sinande energin och det stora leendet? Vem är egentligen Tobias Karlsson? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej Tobias!
Hej Sofia!
Och välkommen!
Ja, vad trevligt att vara här. Alltså, så magiskt att få bara ha ett rum med Fia. Det är fantastiskt. Jag älskar det.
Tack snälla. Mm. Det var så roligt för precis när du kom hit så sa du att den här glada, det är bara en fasad, det är bara det professionella. Nu ska vi ta fram den riktiga Tobias. Mm. Vem är då den riktiga Tobias?
Nej, jag skojar faktiskt bara. Det var, jag är faktiskt väldigt ofta glad, måste jag säga. Jag vet inte vad det beror på. Jag tror att det beror på att man har varit nere på botten och vänt. Och sen så att man har så sjukt mycket att vara tacksam för i livet. Jag tycker att de där små bagatellerna som händer, som inte kanske är av positiv karaktär, går bort mot allt det andra underbara man får vara med om. Så det är ingenting att gråta över. Liksom. Så jag är ganska positiv.
Och när blir du inte positiv då?
Ja, men alltså jag hatar när folk blir orättvist behandlade och sen när det är så här, när det ska folk som är, ja, men som går runt och är småsura och så här, som inte har, liksom, har någon anledning att vara sura, då kan jag bli irriterad. Mm. Så här, sluta och gå runt och häng läpp, för då är det ingen grund till det, liksom. Och orättvisor, alltså när det är bara så här, när mobbing, när folk blir illa behandlade i skolan, alltså, eller på arbetsplatser och så här, det, jag tål det inte. Det kan bli väldigt väldigt provocerad och jag går upp, jag blir så rosenrasande. Jag tycker det är så förlegat med mobbing. Alltså, vad fan är det som händer? Liksom? Vi lever inte på 70-talet längre. Alltså, vi har kommit längre, tycker jag. Men ibland känns det som att vi tar tre steg tillbaka.
Mm. Och när upptäcker du, liksom, eller hur förhåller du dig till då alla de, liksom, inte positiva känslorna eller ilskan och så? Är du så att du behöver få utlopp för det på något sätt?
Ja, men det försöker jag nog. Alltså, jag bränner nog av och sen så är det bra sen. Jag är inte så långsint av mig. Det tycker jag är en ganska negativ karaktär, tycker jag. Att man ska gå runt och vara långsint och liksom dra saker i långbänk. Så det är inte kul. Så att, nej, jag bränner nog av och sen så är jag glad igen.
Men om man säger då så här, okej, men jag har varit nere på botten och vänt och det har gett mig perspektiv och liksom, då är det lättare att hitta tacksamheten. Mm. Och så. Vad är hela din den här botten, utan att då kräva att du ska dra hela din livshistoria, men om du kan bjuda på någonting som verkligen har, ja, har hjälpt dig att ge de perspektiven?
Ja, men tre stora saker tycker jag. Alltså, dels då utanförskapet jag upplevde i skolan på grund av att jag dansade. Jag var inte stark nog att bara borsta av mig de där orden i skolan. Jag hade kanske önskat det. Jag tycker det är fantastiskt att en del människor bara verkar vara som en gås när det kommer till det med mobbing och bara, I don't care. Alltså bara går igenom livet och bara med rak rygg. Jag tycker det är häftigt. Jag hade inte det och jag blev väldigt illa berörd av det och tog illa vid mig och jag hade det fruktansvärt, framförallt på högstadiet. Så den mobbingen var jättejobbig. Förvirringen runt min sexualitet var jobbig att komma ut processen. Det var problematiskt när man upptäcker att man är någonting som samhället inte tycker man ska vara. Och jag känner att man är fel och inte tillhör normen. Det var jobbigt för mig också. Och sen så mitt HIV-besked då för några år sedan, så tyckte jag också ett hinder på vägen som gjorde att jag fått perspektiv att man får välja, ska man fortsätta leva eller ska man lägga sig ner och dö? Och då har jag valt det första.
Var det självklart?
Ja, men alltså nej, för just den dagen så går jag naturligtvis då ner och det blir becksvart. För att det är ingen som, man har ju gått runt och fruktat den där jävla diagnosen i hela sitt liv, hela sitt sexuella liv i alla fall. Liksom, man har haft en HIV-ångest, i alla fall i våran gayvärld, när det är så liksom påtaglig. Och så blir man så förbannad på sig själv att man inte vet vad det egentligen innebär att få en sån diagnos. Och idag så är det ju, påverkar det knappt oss. Om man inte går ner psykiskt av det, så är det absolut ingenting som påverkar negativt. Fysiskt i alla fall. Mm. Man äter en tablett om dagen och sen så kan man leva ett helt normalt liv. Och jag känner mig starkare både fysiskt och psykiskt än jag gjorde innan. Och tycker att jag har vuxit ur det lilla hindret på vägen. Och framförallt att få berätta för andra också. Få dela med sig de erfarenheterna och kanske hoppas att någon annan har fått det lite lättare på grund av det.
Du säger att så här, rullgardinen åker ner och att verkligen, okej, men nu har jag ett val här. Ska jag resa mig eller ska jag inte göra det?
Mm.
Vad är det du hittar inom dig för att kunna ta det beslutet och liksom ta någon form av action på att verkligen kliva åt det hållet du behöver för att ta dig ut ur då det mörkret du befann dig
i? Jag tror det är de andra hindren på vägen som gör det. Att man har vuxit sig starkare. Jag tror inte jag hade klarat alls på samma sätt om jag inte hade gått igenom mobbingen och sexualiteten innan. Det svåra man är med om i livet gör att man blir starkare senare. Och det man inte dör av blir man starkare av. Så att, absolut det. Och sen att man får ju välja då så här. Man har ju ett val. Liksom. Antingen så bara så ge upp nu och så bara slutar. Eller så har jag lever för det som jag har levat för. Alltså, ett fantastiskt liv. Alltså, jag är så ynnest att få jobba med det jag älskar mest i hela världen. Både dans och få skapa och få föreläsa och göra så mycket olika saker. Om inte jag ska resa mig och gå vidare, vad ska då göra? Liksom, jag är så otroligt privilegierad. Så att det var ett ganska lätt beslut ändå, tycker jag. Alltså, det tog 3 dagar av ångest, sen så var det som, ja, nu är det dags att gå vidare.
Var det framförallt okunskap som gjorde det? Eller skam? Ja. Eller vilka känslor var det som attackerade dig då?
Ja, men alltså skammen, absolut. Det ligger ju där, för att det är fortfarande, det finns så mycket stigma runt viruset fortfarande. Men okunskapen, alltså att jag till och med då som går runt och är rädd så länge för det här viruset och inte vet någonting, att man inte ens vågar lyfta på locket och se vad innebär det egentligen, fast jag har vänner som har också HIV och jag har ju läst om det, sett filmer, och ändå så vet man ingenting om hur det är att ha HIV 2022. Så att alltså, okunskapen gör ju, all okunskap gör en ju rädd.
Mm.
Så det är bättre att bara riva av plåster och bara känna, vad är det här egentligen? Och det är väl någonting jag har tagit med mig därifrån. Att det är bättre att bara, allt som man är rädd för, alltså med det här, att gå och testa sig eller bara få läsa på om saker och ting så du vet vad det innebär, både med religioner eller vad invandring innebär eller vad du kan vara, politik. Alltså vad man nu ser som någonting man är rädd för i samtiden, tycker jag man ska läsa på om det.
Finns det något sånt som du har nu som är liksom i den kategorin, att det här skulle du vilja läsa på mer för att du har för lite kunskap men ändå känner någon form av rädsla eller otrygghet runt?
Nej, men jag tycker inte det. Jag tycker jag håller mig ganska så ajour med som händer i omvärlden, och jag försöker vara medveten om vad mina rädslor är. Så just nu är inte det. Nej, det är jag faktiskt inte. Nu har det varit mycket människor i min omgivning som har lite av psykisk ohälsa, så jag har blivit tvingad ut att läsa på och känna mig ännu mer påläst om det. Det är så svårt att hjälpa när man inte har någon information. Och fast man har en information så kan man fortfarande inte hjälpa, för att vår psykiatrivård fungerar liksom inte. Eller vad ska man göra? Ska vi använda KBT? Ska vi använda medicin? Eller vad ska vi göra för att bota min stackars kära som lider av psykisk ohälsa? Det tycker jag är irriterande. Men inte rädd. Jag har informationen, tycker jag.
Så just psykisk ohälsa, jag vet inte, har det exploderat? Det här finns ju såklart inget rätt svar på, men man upplever ju att det har fullständigt så här eskalerat totalt.
Ja.
Och jag vet inte om det har det, eller om det är att det pratas mer om, eller att det, jag vet inte, men det, varenda människa håller på att gå sönder, är min upplevelse. Alltså, ja, det är nu hårdrar jag det.
Inte kanske alla, men många, absolut. Ja. Och jag tror att det är världen runt oss som spinner på i en allt för snabb takt för vår reptilhjärna. Så är det ju.
Mm.
Vi klarar inte av det. Alltså, det är så mycket intryck så att hjärnan pajar. Och förväntningarna och bara blir alldeles för höga. Och sociala medier som bara bygger på allt det här. Det är fruktansvärt. Så att det är en jobbig värld att leva i. Jag tänker att jag läste en bok precis som heter The Velvet Range. Och det handlar om att leva som homosexuell man i en heterosexuell värld. Och jag tror vi kommer komma en liknande bok nu om att leva i en modern värld med en reptilhjärna. Alltså det, vad det gör oss med oss människor, det är inte klokt. Alltså. Jag tror inte att vi kommer nog inte hämta oss riktigt ur det här.
Nej. Vad tog du med dig från den boken?
Att jag inte är avklarad med saker och ting jag trodde jag var avklarad med. Jättespännande, alltså, för att jag tänkte sen, har jag föreläst om de här frågorna nu i 10 års tid, jag har skrivit en bok om det, både om att komma ut och om HIV och så här, men det står då att de här åren som man går och sätter upp en fasad där man inte är sig själv, utan man måste kompensera på alla sätt och vis genom att springa snabbare, genom att vara bättre i skolan, genom att liksom se bättre ut. Alla de där sakerna påverkar en så djupt och skapar så mycket ärr i en av den där skammen man går runt med. Och saker som, det var också liksom praktiska exempel på verktyg eller case i världen. Som jag kände igen mig så mycket i. Alltså, det fortfarande när jag kan bli så här bortvald. Hur det påverkar mig fortfarande. Så, alltså, jag kan, det tar så hårt fortfarande att bli bortvald. Och jag hade inte riktigt förstått att det ändå ligger i min ryggsäck fortfarande. Så att, det var en jättelärorik bok verkligen. Som tog mig ännu längre förhoppningsvis.
Gud vad intressant.
Ja.
I vilka sammanhang upplever du att du blir bortvald idag?
Det kan vara i de mest egentligen privata sfärerna. Så här. Bara någon gång att någon inte ringer alltså när det ska till någon fest. Eller så här. Så bagateller, löjliga saker. Så här, som jag tänker, who cares? Så här. Och då kan ju mitt sunda jag tänker säga, det betyder ju inte någonting att du blir bortvald, att du är mindre väl, att de inte tycker om dig. Det är bara för att du kan ju aldrig vara med, så varför skulle de ringa den här gången när du helt plötsligt kunde liksom. Men ändå så tar de där sakerna, man inte blir inkluderad, tar det skithårt.
Hur möter du det då?
Ja, men innan så blev jag jättearg. Jag kunde bli så här, alltså, förbannad och bara så här, och bli som bestört och upprörd och så här, jättekonstigt. Men nu så jag liksom försöker jag nog tänka på den här boken. Tänker jag bara, just det är ju så här. Jag måste ju veta att det här är mitt bagage. Det här har ingenting med det här att göra. Alltså, den här situationen är inte så här stor.
Visst är det, alltså för det du säger då, eller jag tolkar det som att då blir det att du så här sorterar ändå. Mm. Och börjar, okej, vänta nu. Du kan kliva ut från dig själv lite grann, zona ut, se på dig själv lite utifrån och så börjar, okej, Tobias, okej, klappa axeln, här är mina känslor. Ja, här, så här.
Exakt.
Det där är väl kanske nyckeln till, om vi går från då att inte ha det så bra psykiskt till att hitta någon slags frid, alltså sinnesfrid, när man kan börja liksom ha det perspektivet och sortera saker och ting.
Ja,
och förstå sitt bagage och förstå här och nu och...
Definitivt. Alltså jag trodde inte att en bok kunde lära en så mycket. Man kunde få så mycket ut av bara en bok på 250 sidor att man bara så här, ja, nu har jag lite längre i min utveckling som person. Ja. Det är fantastiskt. Alltså, för att det är verkligen det är exakt som du säger, att man känner att man ibland kan sväva upp och så titta på situationen utifrån, vilket jag tydligen inte hade förmågan till innan, eller fattade, förstod inte att det faktiskt hade en annan orsak än vad det egentligen som hände just i den här stunden.
Mm.
Så att, nej, det var väldigt lärorikt.
Hur förhåller du dig själv till hela den här världen vi målade upp med liksom den stressen och sociala medier och pressen, att vi liksom bara kör på i relation till reptilhjärnan och balans som alla pratar om och strävar efter. Var befinner du dig i det?
Ja, men alltså det är så spännande, för jag och Magdalena Forsberg, vår fantastiska skidskyttare, håller på att skriva en bok just nu om motivation, men framförallt om att få ihop det här livspusslet och vilka vi anser vara områden som måste vara balans för man ska må bra. Och jag tycker väl själv att jag kanske inte har lagt alla bitar i pusslet, men ganska så färdiglagt tycker jag det är. Sen kan det gå från dag till dag hur man känner att man är i balans eller inte. Men jag tycker själv att jag har så mycket att vara lycklig för. Och så jag tycker att de viktigaste områdena där är faktiskt ganska så bra balans just nu i alla fall. Men så vet man inte hur det blir i juni. You never know, liksom. Det är ju så skönt att ha den där, att kunna vila och lita på sig själv och sitt eget inre.
Mm.
Att jag har självkänslan där som är det viktigaste av alltihopa. Där man inte behöver ha sin identitet i en sport eller i ett jobb eller någonting, att bara om ta bort allting och jag står där som utan kläder, så är det fortfarande bara jag och det duger.
Mm.
Och det är många års jobb med det också för att komma dit, men på något sätt så har jag kommit dit i alla fall. Det känns jäkligt skönt.
Ja. När kände du att nu är jag här? Nu är du i det där?
Ja, men alltså, jag var ju sjukt osäker i hela skolgången uppe i gymnasiet. Jag började nog reclaima mig själv i och med att jag började dansa på ganska hög nivå. Så det kom ju ändå från en identitet i dansen som har fått mig hit och fått bygga upp igen. Men först när jag började föreläsa tror jag att jag kände att jag kunde tala ordentligt, att jag kunde uttrycka mig, jag fick en mening. Jag kommer ihåg att jag satt i talangjuryn för några år sedan, och där var det första gången som jag verkligen var tvungen att välja vad jag tyckte och tänkte på riktigt. Jag hade inte vågat det innan, och det låter ju så banalt och töntigt att det kommer från ett lekprogram på tv, men det kändes verkligen som att nu är du tvungen att ha en ståndpunkt i saker och ting, och det var sjukt viktigt för mig. Och där tror jag att det var någon typ av turning point, att nu är du hel, nu har du även en mening och säger vad du tycker och tänker.
Är vi rädda för att säga vad du tycker och tänker?
Ja, det tror jag. Jag tror det är sjukt många. Man är rädd för att man ska bli kritiserad och folk tycker annorlunda. Och det är det som är att vara människa, att tycka annorlunda. Men varför är man så rädd för det? För bara för man tycker annorlunda så betyder det inte att man är osams. Men det är tydligen det som är det viktigaste, att alla ska tycka samma hela tiden.
Mm.
Vi ska stöpa det i samma form, vi ska tycka samma saker. Och det är lite farligt naturligtvis, men det är ju sjukt läskigt. Men så skönt man kommer dit och man faktiskt vågar hålla, stå ensam i ett rum kanske och bara jag tycker så här. Det är ju det starkaste man kan göra, för det är fan inte många som vågar.
Nej.
Och det kan jag fortfarande känna ibland. Alltså jag inte alls gör, alltså jag vill inte våga stå upp för allting som jag tycker och tänker. Men jag hoppas i alla fall att jag strävar mot att göra det, för att det tycker jag är viktigt.
Men är det inte också mycket kopplat till uppfostran? Att man, så här, nu blir det en mycket större fråga, men om man tittar på hur många av oss kanske i våra olika generationer blir uppfostrade, så är det mycket att man ska vara på ett visst, så här, inte så mycket så här, uppmuntra barnen till att föra sin egen talan eller få utveckla sina resonemang, utan så här är det, gör så, gör inte så, det här, så här får man göra som barn, så här får man inte göra och så vidare. Att det, redan när man är liten så blir man ju så här, den här mallen, här, varsågod.
Ja, precis. Och jag tänker att då har man ju då lärt sig det. Och speciellt om man då var annorlunda och inte passade in från början, så har man ju verkligen så här varit tvungen att på alla andra sätt rättas in i ledet. Så det är så här, det är som, som indoktrinerat i en att så här måste det vara. Om du är så här konstig här borta, måste du ändå vara riktigt normal här borta. Liksom. Så är det bara liksom.
Åh, riktigt normal.
Ja,
just det,
riktigt
ordet.
Normal.
Oh my god.
Ja, herregud. Alltså. Ja. Nej, men, ja, men precis. Och det... Ja, men det är ju, det är kanske det handlar om, att man kanske så mycket att samhället gör, men man rättar sig själv in i ledet på något sätt, för att man tänker att här är det lugnt, här behöver man inte ta emot någonting, man behöver inte gå några kamper mot någonting, utan bara ligga och dra i bakvattnet.
Flockdjuren.
Ja, precis, vi är ju flockdjur. Och ändå, om man inte är det då, man är ju inte flock. Jag är inte flockdjur. Då har Alexander Bard sagt till mig att du är inget flockdjur, du är en shaman. Du ska ut och lite hitta på nya saker till flocken. Du ska experimentera och komma tillbaka med nya experiment och nya upplevelser och bara berätta för oss andra. Och det, så ser vi verkligen. Jag tycker verkligen att så är jag. Jag älskar det, nya upplevelser och bara få prova på. Och älskar det. Så att det tycker jag... Han kanske sagt många dumma saker, men det tyckte jag hade rätt i det.
Vad har han mer sagt till dig, Alexander Bard?
Alexander Bard har jag bara haft i mitt liv ungefär i 4 timmar, på riktigt. Vi delade en bilresa, han och jag, till Österås en gång. Och som sagt, man kan säga mycket om Alexander Bard, men han är inte den ovassaste kniven i lådan, det är han inte. Och det var en otroligt spännande diskussion och konversation med honom. Vi hade precis båda fått föreläst och vi pratade om föreläsningarna. Han sa så här också att du är fantastisk på att föreläsa just nu, men du kommer bli ännu bättre. För snart kommer du kunna släppa manus totalt och bara ta ämnet och eller ta rummet mycket mer och se vad just det här rummet behöver. Och det är säkert sant. För jag är väldigt manusbunden. Jag älskar att föreläsa. Jag är sjukt bra på det. Men jag älskar också att veta exakt vad jag ska säga. Och liksom, det blir mer monolog än vad det kanske är. För han är ju fantastisk på att bara ta ett ämne eller en person. Och så kan han ju hålla på och debattera med dig i 5 timmar. Och rör honom inte i ryggen. Liksom. Och där tycker jag inte riktigt är kanske en som föreläsare.
Alltså, om man tänker just sådana här spännande möten som kommer till en ibland. När man av en del väljer att kalla det för en slump. Som du och jag träffades första gången för någon vecka sedan på ett vinevent till exempel. Eller du och Alexander fick dela en bilresa eller någonting. Alltså det, människor kommer in i ens liv och sådär. Kallar du det att det är en slump eller tänker du att det har en mening?
Ja, definitivt en mening tror jag. Alltså jag tror inte att det är en slump. Och då försöker jag tänka också så här att när man möter människor så här, liksom någon, kanske någon eventuell kärlek eller så, tänker jag bara att det här måste vara någonting som, om det ska bli någonting på riktigt så kommer det göra det, för att då kommer det liksom, universum på något sätt ha satt ihop oss. Så bara, behöver du inte kämpa så mycket, tänker jag, alltså för saker och ting. Jag tror att det händer av en orsak och då kommer det hända oavsett på något sätt. Så jag försöker inte bara, jag letar inte så mycket, jag är inte så sökande. En del människor söker hela tiden. Alltså, vi har ju inget annat än att söka. Och tycker jag man mister hela livet på om man ska gå och söka efter saker och ting. Lev istället, tycker jag. Men vi är olika.
Så då i en dating-situation är du lite mer sit back and relax och is i magen och bara kommer skriva om det meningen.
Så kan jag säga nu här i podden, så är det inte.
Är det verkligheten?
Nej, det är inte verkligheten. Det är inte alltid så. Men jag försöker igen, försöker tänka så, men såklart så sitter man där, känner bara lite halvkär så här ändå, och så händer ingenting. Du är lika desperat som alla andra. Alltså, det är klart det är så. Liksom. Här om veckan så alltså, var det så pinsamt så att jag dör. Alltså, jag träffar en kille för några helger sedan och är jättemysigt, så här, skittrevligt var det så här, och så hade jag inte fått hans nummer, så jag tänkte, man ville träffa honom igen, men jag visste att en annan polare hade hans nummer, så jag tänkte jag tar det och skriver ett sms, för jag tänkte, du tyckte det var sjukt nice, så det var sjukt kul att träffa dig igen. Ja, och så svarade han inte. Så här, och då så tänkte jag så här, men jag kollar upp hans nummer genom att gå in på Swish, skriva in numret.
Smart.
Ja, och så kommer det upp hans namn och det är hans nummer. Så här, ja. Ja. Och det kommer mycket riktigt upp, rätt namn och alltihopa. Och så jag skriver, så här, en krona så här. Face recognition.
Du swishar en krona.
Jag swishar. Tack för det går liksom. Ja, men så fruktansvärt. Alltså det är så pinsamt. Alltså det är det pinsammaste. Som, alltså jag blev,
det är
ja, och nu har han tagit bort mig på alla sociala medier. Han har liksom blockerat mig för det är så jävla pinsamt.
Vad är det bästa jag hört idag?
Är det sjukaste? Bara den där när det går iväg eller så. Nej. Få liksom inte vara sant det som har hänt här. Åh. Det var så pinsamt. Och då jag säga, då satt jag inte lugnt i boken, för då var det bara så här, då det hela min värld bara rockade. Jag tänkte, nu jag måste flytta hemifrån, jag måste flytta från Sverige, jag kan inte vara kvar här längre, det går inte, det är så pinsamt.
Men berättade du inte vad som hade hänt då? Ett nytt sms, hej, förlåt, det här
jag
tror hände
inte jag handen,
precis.
Jag har tagit bort mig redan för det.
Jag också blir så sur och bara, en krona verkligen. Okay.
Jo, jag berättade faktiskt det, men det hjälpte tydligen inte. Han hade redan blivit offended.
Åh nej.
Ja. Det var väl inte...
Men då kanske han inte har någon humor.
Antagligen inte.
Det kanske blir lika bra. Men du, det här är det roligaste jag har hört. Fy fan, vad kul.
Ja.
Eller du kan skratta åt det nu, men jag fattar att det var asjobbigt när det hände.
Ja, alltså nej, men jag sådana här saker händer mig hela tiden. Det är sjukt bra poddmaterial liksom, så. Ja. Och det är, men det är så hela tiden. Det är inte klokt liksom, att vad dumma saker jag gjort, alltså som jag säger, alltså inte blir pinsammare än det liksom.
I framtiden så kommer man kunna ha face recognition deluxe tillbaka.
Ja, precis.
Att man kan säga nej, ändra, och så bara whoop.
Ja, exakt. Så händer det. Det har tydligen inte hänt än.
Nej, så att, men vad gör du mer? Har du flera sådana här roliga saker? Förlåt, jobbiga saker.
Ja, precis. Nej, för några år sedan så skulle jag gå på idrottsgalan med Elisabeth Höglund.
Mm.
Hon skulle vara prisutdelare och jag tänkte, jag dansade med henne i Let's Dance, så det var där jättekul. Jag älskar att vara på idrottsgalan. Och då så, några månader innan hade jag gjort en julshow nere i Göteborg. Och Kristin Kaspersen och Martin Lamprecht har ju en son som heter Filip. Mm. Filip Lamprecht då. Och det här är då, när han är 13 år ungefär, så frågade de om jag kunde åka. Han kunde åka med mig, för han skulle liksom fraktas från Göteborg till Stockholm några gånger. Så om jag kunde åka med honom liksom, som chaperone då. Så. Mm. Mm. Absolut, så han åkte med mig några gånger. Och sen så på idrottsgalan så såg jag att Erika Johansson då, som är ihop med Marcus, då det är Martin då, det är lite sturigt där. De var där i alla fall, och hon var på röda mattan och höll några intervjuer där, och så Martin var med. Men jag hälsade inte på dem, och tänkte jag skulle gå och hälsa, i pausen skulle jag gå och hälsa på dem så här. Och så då så, av någon anledning så lutade jag mig så här bakifrån på Martin så här, och så viskade jag i Martins öra så här att, du, nu är det snart min tur att få åka tåg med dig. Och han bara, va? Vad säger du? Ja, men det, så slickade du på ögonen. Så bara, men snälla Martin, du fattar väl, jag måste åka kanske få första klass eller sånt. Och då märker jag så här, att hela bordet så här runt, det är typ liksom Beatrice Ask i statsministern där, vet du, och Lars Leijonborg där, sitter där, och då tittar man som jag är idiot. Och då märker jag då så här, att det är inte alls Martin Lamprecht, det är Claes Åkesson som jag har slickat i örat och sagt att jag vill åka tåg med honom.
Och hållit honom bakifrån.
Ja, men alltså, det är så dum. Jag var så här, vad är det som händer? Och det enda jag kan säga är så här, vad säger du så här? Och jag bara, nej, jag bara älskar att åka tåg. Och så gick jag. Och sen när jag inte pratade med Martin Claes Åkesson, så han tror fortfarande att jag är helt...
Ja, det. Ja, men alltså, så här, grattis till att göra roliga saker i livet.
Ja, fast det är så ultrapinsamt så man kan inte ens...
Apropå det här du sa tidigare om att, vad sa du var? Att vara jättenormal? Nej.
Jättenormal. Alltså,
ja, men precis. Hur tråkigt det hade varit.
Ja, det hade inte varit kul alltså. Nej.
Alltså, det kan inte vara roligt för någon.
Nej, det är verkligen inte kul alltså. Alltså, vi tackar dig att jag inte är jättenormal.
Hoppas att jag inte sa att du inte var normal. Men om man ska jämföra, göra lite pinsam på saker. Ja.
Ja, men det är kul så här efterhand, så är det roligt så här. Men just då är det så här, men hur kan det hända igen liksom? Det är inte klokt. att det kan hända så många gånger. Så många saker. Så, ja.
Jag tyckte också för övrigt att det var otroligt rutinerat att kolla upp namnet och numret via Swish. Det var helt nytt för mig.
Ja, det är ett tips.
Tips till folk när man dejtar folk.
Absolut, men håll bort face recognition.
Det har vi då lärt oss den hårda vägen, så att säga.
Ja, verkligen.
Okej, har något mer dejtingtips?
Alltså egentligen så handlar det bara om att våga. Om man nu vill ha någonting så är det bara att våga. En gång så gick jag fram till en kille på tunnelbanan. Och jag tyckte han såg bra ut. Bara... Ja, och det funkar inte, men det var ändå och blir också en bra story liksom, så här.
Finns det något som håller dig tillbaka för att du är en offentlig person som folk känner igen?
Jag vet inte, ibland så jag vet inte bara.
Eller använder du det?
Nej, det gör jag verkligen inte. Men jag tror att jag tänker så mycket faktiskt på det. Ska vi helt ärligt så tänker jag inte så mycket på det alls, att jag skulle vara offentlig, för att jag tror det är mer folk som känner igen mig än vad jag tror att det är kanske. Men jag... Nej. Jag skulle aldrig inte göra någonting för att jag skulle vara offentlig.
Mm.
Nej.
Så mer dejtingtips då?
Ja, alltså... Jag är ju sämst. Min fetisch, det är då straighta män som är typ 25 och som har flickvän. Det är liksom, det är min...
Det är jakten du går igång på?
Nej, inte vad det är, men det är helt fel. Alltså, det är helt korkat och det är så dumt.
Men nappar de då?
Men det som är det värsta, det är ju ofta de gör det. Liksom, och det är inte
för att de vill testa på? Eller?
Jag vet inte vad det är, men det är ju konstigt. Alltså, och det är då jag blir så... Åh, jag älskar det så mycket! Jag tycker det är så spännande. Inte det att de har tjejer, men att det är en, som, jag vet inte om det handlar om någonting med att man, en straight kille, så för mig att man någon typ av hämnd eller någon typ av revansch på något sätt från alla de där åren med mobbing. Jag vet inte vad det är. Det är något säkert som psykologiskt, någonting som ligger tillbaka i barndomen. Jag har ingen aning, men det är
hur
konstigt.
Ofta om vi hittar på här nu, bara för att få en uppfattning om vi har 10 då, som du har 10 straighta unga snyggingar, hunkar som, med flickvän och allt det där, som du har då testat ragga på. Hur många har sagt ja av 10? Eller sagt ja, men liksom så här, yeah, let's go.
Nej, men okej, och så här, om man kanske 3-4 som kanske inte har gjort någonting, men som nog jättegärna skulle ha velat.
Och hur många har faktiskt nappat?
Ja, men är det en på 10 kanske?
Det är ändå många.
Ja, det är ju många. Men du ser, det händer ju inte här liksom typ varje dag. Det här kanske det är ju som...
Jo!
Ja, av de 80 jag provade på idag så var jag en som... Nej, men det är... Jag vet inte. Jag tror det finns mer bisexualitet i världen än vad man någonsin kan tro. Jag tror inte på att man är heterosexuell eller homosexuell. Jag tror man är någonting mitt emellan. Så här. Och jag tror att om det skulle vara så att det var mer legitimt att vara homosexuell eller bisexuell, så skulle folk vara mycket mer experimentella. Det tror jag. Och jag tror att i och med att samhället sagt att det är fel att vara bög eller bi då, i typ, någon typ av... någon oskriven regel, i alla fall för några år sedan, i alla fall i Sverige och framförallt i världen nu, så är det, men det är fortfarande dödsstraff i 7 länder på att vara bög, så det är inte så konstigt. Men så tror jag att den känslan som en man känner, eller en kvinna kanske, men en man i alla fall då, i mitt fall, en man känner att de har haft en dröm, en tanke, kanske till och med bara en upplevelse med en annan man. Den tanken är så skrämmande, för att de skulle behöva välja att bli homo eller bi av den, på grund av den tanken, att de istället bara vänder det mot hat.
Just det.
Jag tror att det är så här att det, bara, nej, men det var ju bara en tanke, det var ju bara en upplevelse. Det var du var varken bi eller homo, det var ingenting. Det var bara en upplevelse, det var ingenting annat. Och jag tror att det är så skrämmande för många människor att bara klassa sig som homosexuell eller bisexuell.
Säkert. Apropå också vad man har... Alltså, det är den här lilla lådan som man blir placerad i hela tiden. Och sen också behovet av att sätta etiketter på allting. Som att, alltså, kan man inte bara ha en upplevelse med en person, människa, utan att så här, oh my god, är jag nu gay? Eller liksom, vad är jag nu? Eller är jag inte? Och så vidare. Måste... Va?
Alltså, vi är bäst på det, att sätta etiketter på allting. Alltså, allting ska ner i lådor, speciellt i Sverige tror jag. Vi är så bra på det.
Ja.
Det ena med det andra, och det är jobb, och det är kön, och det är sexualitet. Och det ska liksom bara så här... Alltså, jag har en god vän som är... Han är fantastisk på alla sätt. Och han är sjukt jobbig, för han är så provocerande. För han verkligen utmanar mig i alla tankar hela tiden. Så här, bara, det är så sjukt jobbigt. Alltså, I love him to death, men han är skitjobbig. Ja, och han, i hans då utopivärld, och så blir man då kär bara i en människa, så här, och han tycker inte det ska finnas liksom sexualitet överhuvudtaget, liksom. Det är bara jag blir kär i en person och så är det bara. Och då blir jag irriterad, för jag bara, ja, men fan, vi fick liksom kämpa för att få vara bög när jag var liten, liksom. Det var inte alls självklart, så i din jävla utopivärld så funkar det. Jag vill också att det ska vara så, att man ska få vara kär i vem som helst. Men vi, kom ihåg att vi har fått kämpa för att vara bögar. Vi har som gått så här, bara ett pride-tåg, bara så här, vi får ha det här pride-tåget med 10 000 människor varje år. För att vi tog kamp, inte jag förresten, de som var 40 år före mig, som gick och blev kastade sten på. Därför är det viktigt för oss att kalla oss bögar, för att det var inte självklart då, och nu är det i Sverige. Så att det är skönt att ha såna vänner som verkligen kan, han kan vara så förbannat irriterande. Alltså, så här, men det är ganska skönt.
Ja. Men också hela det här, som du säger, också återkopplat till rädsla och också spänningen, som du säger, de där går väl lite hand i hand, för då både liksom ditt perspektiv då när du gillar att då liksom utforska, ragga upp den här personen, den här yngre upptagna straighta killen, men också från den personens perspektiv, att den säger, oj, här fick jag uppmärksamhet från det här hållet, här kom det, antingen så var det spännande eller så var det inte det, eller oh my god, eller så det är lite förbjudet. Alltså, vi är så otroligt låsta i allt, hela tiden.
Ja, och det ska väl vara, man har tjej naturligtvis, kommer för att vara
låda,
det
är självklart.
Så det ska vi inte ta bort, alltså. Nej. Det är självklart. Helst ska då, om jag ska välja, inte skulle det vara en straight singelkille naturligtvis då. Men jag tänker bara, det finns ju inga sådana. Alla har ju för fan tjej, alltså, det är inte klokt. De är så jävla upptagna allihopa. Det är helt sjukt, alltså, men jag vet precis vad du menar. Alltså, det är ju klart att det är den där kittlande tanken liksom, att det är någonting som är förbjudet. Att gräs är grönare. Alltså, det är en grund till att vi har de där uttrycken, tror jag. Men det är ju väldigt spännande, alltså, med det oväntade, med det okända. Liksom, det som, vad händer efter döden? Allt det där som man vet någonting om är lite kittlande.
Vad tycker du mer är spännande?
Vad tycker jag mer är spännande? Jag ligger bara där. Ja, om det vore så väl. Nej, men vadå? Typ, vad menar du då? Vad tycker du mer är spännande?
Fritolkning.
Ja, fritolkning. Vad tycker jag är spännande? Ja, vad tycker jag är spännande egentligen?
Det är i och för sig en fråga man borde ställa sig ganska ofta.
Ja, varför gör man det där för? Det blir en väldigt bra fråga. Vad tycker jag är spännande? Jag tycker det är fruktansvärt spännande att skapa. Nu har jag ju förmånen att göra det. Liksom. Men jag, när jag verkligen njuter av någonting, så är det att skapa saker och ting som är helt från grunden, tycker jag är kul. När det kommer till framförallt till dansföreställningar och från... till shower, tycker jag det är att få götta ner mig alltihopa och få en fri canvas liksom, att få massor med färg och få göra någonting från grunden. Då tycker jag det älskar jag verkligen.
Och när du inte får göra det, vad händer med dig då?
Ja, men då känner jag mig lite instängd och inramad i saker och ting, och det tycker jag inte är så kul. Alltså, när det får inte bli slentrian och bara det får bli liksom det här 9-5, det funkar liksom inte för mig, det går inte. Då får jag söndagsångest innan på fredagen liksom. Det går inte.
Har du försökt att bli en sån som gillar det?
Nej, det har jag aldrig. Jo, en gång så försökte jag det. Jag var i Danmark en gång och hade precis slutat en turné och tänkte, nu ska jag sluta med det här, nu var jag tvungen att ta ett riktigt jobb, för nu har jag inte turné längre. Och då sålde jag abonnemang för Tele2, 3 månader, dörr till dörr i Danmark på danska. Som försökte bli säljare. Och det är det tråkigaste jag gjort i hela mitt liv. Alltså, det var inte jag överhuvudtaget. Jag sålde inte ett enda abonnemang på 3 månader. Jag var hemskt dålig på att förtälja det. Så det ska jag verkligen inte göra. Så att, men jag tänkte, det här med förändring, om man vill göra det, så jag har ofta trott att jag är som jag är och så här, nu är jag verkligen så här och nu är jag sån liksom. Jag tror att om man verkligen vill så går det, för att jag har precis ändrat en så stor sak i mitt liv. Jag har alltid haft sån här vedertagen sanning om att jag är kvällsmänniska och jag kan inte göra saker på morgonen. Och för ett år sedan så var jag liksom tvungen på det att ta tag i min träning på riktigt och börja göra en förändring i livet. Och då började jag gå upp klockan, så min klocka ringer nu 5:40 på morgonen. Och jag åt aldrig frukost förut. För då börjar jag äta gröt på morgonen och sen går jag till gymmet. Och nu så är det så här, inga problem.
Mm.
Och det är bara så här, för mig är det bara, det är sjukt som hänt. Att jag har blivit morgonmänniska. Att jag säger, det är fortfarande jobbigt att gå upp, men jag mår så bra av att uppe då. Och att gymmet är klart klockan 8 och sen bara har man hela dagen på sig och gör andra saker. Jag älskar det.
Vad var det som gjorde att du kände att du behövde göra den förändringen och ta tag i träningen på riktigt?
Definitivt för att jag drogs med en ryggskada som jag bara, nej, jag måste träna bort det här. Det här går inte. Jag måste rusta mig för framtiden och framförallt måste jag rusta mig för ett stans. För jag kan inte konka runt på de här kvinnorna och ha ont i ryggen. Det går inte. Så att då inför Carola-säsongen så tänkte jag, nej, nu måste jag. Nu gäller det.
Apropå Let's Dance-kändisar, kändisvärlden och du som har varit runt mycket, där kom din fördom, med att så här, ha någon slags insyn.
Runt!
Du som har varit runt.
Been around the block.
Exakt. Knarkas det så mycket som folk säger?
Ja. Gör det.
Berätta mer, för att jag kommer från Hedemora och har varit så naiv. Jag har bott i den här stan i 12, skitsamma, länge.
Mm.
Så naiv, jag har festat för lite i den här stan. Så att jag har tänkt att så här, nej, men vad fan.
Ja, fast Hedemora, vet du, tror inte.
Det är mycket knark där, men jag har inte bott där.
Nej, vadå knark? Ja, men det förekommer väl liksom. Alltså det är inte så att man ser knark hela tiden. Men om man märker på folk att de är berusade på andra saker än Smirnoff Ice liksom.
Men också till vardags. För att typ klara av arbetsdagen och sånt.
Ja, det vet jag inte. Det,
är det mer festliga sammanhang?
Ja, det är nog mer bitare partyknarkare i så fall. Alltså, det är inte så mycket att man ska klara av vardagen. Det är nog mer kanske kan då i the corporate world, kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Att det är mer, om man ska tro alla serier och sånt här, att det är där det händer.
Mm.
Att man tar en lina för att klara av dagen.
Det är där det hände.
Ja, jag vet inte. Jag kanske skulle vara där man skulle vara. Tror inte det. Jag vet inte.
Kanske.
Tror inte de här de som jobbar i en kändiselit, de kanske också har, men de har hittat på jobb oftast. De har inga riktiga jobb.
Nej.
De behöver ju inte klara det bara morgon klockan 6:30.
Vad kan du säga om vi kallar det så kallad kändiseliten då? Någonting som man, apropå ofiltrerat, du som är då liksom behind the scenes med alla de här kända människorna som kanske till synes är perfekta, är så slitet uttryck. Men du förstår, liksom mycket man ser liksom allt det som är härligt och framgångsrikt och sådär. Vilken verklighet möter du bakom?
De är allihopa. Varenda en är ju så jävla normal. Och nu är tillbaka till normal igen. Liksom, att det är bara så vanlig.
Mm.
Alltså det är så konstigt begrepp. Alltså, det är så, i tv-världen så finns det liksom ett begrepp som heter vanlisar. Jag tänker bara så här, de som är mest vanliga av alla, det är de som är mest kända. De är egentligen de som egentligen inte har någon grund till att kalla sig kändisar. Liksom. De är så jävla sköna och ner på jorden, tycker jag, många. Så finns det många som är riktiga jävla wannabes som inte är så... De är bara kräks. Alltså, men många är fantastiska, tycker jag. De är bara så, mer vanliga än du och jag.
Mm. Det är ändå intressant att just så här kändisgrejer, någonting som folk strävar efter på olika sätt, eller att man tror att okej, får man det så kommer jag också få allt det här.
Mm.
Hur har ditt liv förändrats från att du blev då offentlig eller igenkänd och så?
Jag ser mig inte så. Jag är helt ärlig, jag ser mig inte som en kändis så. Jag tycker att det är... Jag har ju... Det är ju så olika vad man är känd för i så fall. Jag har ju... ynnesten då att vara med i ett program som heter Let's Dance, som är så älskat. Alltså programmet är så, alltså det är väldigt få människor som tycker illa om programmet. Alltså man kanske tvingas titta på det om man är man som sitter hemma med sin fru och tittar på Let's Dance. Men det är ju ett väldigt harmlöst program. Och framförallt om jag har ju fått så mycket kärlek genom programmet för att man har dansat runt med de här kvinnorna och gjort det. Jag kan ju dansa, så det är så lätt att bara vara så själv. Jag kan även vara mig själv. Jag behöver inte sitta på en fasad och vara någon annan. Det är jätteskönt. Men, och fått extremt lite hat. Alltså, de här åren. Det är ändå 15 år som det skulle kunna bara vält in med mycket hat. Liksom. Jag tänker, jag skulle aldrig vilja vara Tony Irving som bara, tänk vad mycket skit han har fått tagit. Vad saker han har sagt nu under årens lopp. Så att jag är jättetacksam för det. Så att för mig har det varit fantastiskt att vara då i det offentliga livet jättelänge. Det är ju fantastiskt. Och nu, det har öppnat så mycket dörrar. Alltså, allt jag gör är på grund av det. Jag får föreläsa på grund av det. Jag får göra jobb på grund av det. Jag får ha en podd på grund av det. Det är ju helt makalöst. Och jag är så tacksam för det.
Mm. Vad tror du att det här ofiltrerade samtalet skulle ledas någonstans?
Men jag tycker det har lett oss ganska mycket. Jag tycker det har varit väldigt ofiltrerat, tycker jag.
Ja, verkligen. Alla kommer komma härifrån och börja liksom verifiera folks telefonnummer via Swish.
Ja, verkligen. Du ser bara vilken kunskap jag har. Jag borde bli lärare på något sätt.
Alltså, så mycket. Guru.
Mm. Swish-guru kan bli. Det är fantastiskt.
Absolut. Jag är glad att du gick till det och inte till dejten-guru. För där kanske folk skulle protestera.
Nej, jag tror inte. Det ska inte. Du måste inte lära en blind man att gå. Nej.
Längtar du efter en relation?
Jag tänker att det är, som sagt, jag letar inte. Men jag tänker att jag har under många års tid nu haft en fantastisk grupp människor runt mig, så här, ett killgäng på 12 pers. Vilket är väldigt stort, så här, det är väldigt så här, och det kan förföra allt för stort, men vi har haft otroligt kul och rest mycket och haft otroligt, det är som min familj i Stockholm. Och det var då singelkillar typ, eller i alla fall de har inte haft barn tills nyligen. Och då tre av de här killarna då blivit med barn och fått barn, och det har ju liksom ändrat balansen, liksom energibalansen i gruppen. Att det inte är självklart att den här gruppen ska vara beständig, liksom. För de har ju helt plötsligt ett annat fokus. Nog. Jag fattar inte varför jag inte har fokus fortfarande 100%. Jag fattar inte ingenting. Men ungen ska ha fokus. Då har jag också tänkt att det kanske man också skulle passa på att hitta någon liten figur att leva ihop med när man andra inte är fokus till 100% i det här. Så att, kanske. Det lär vi ju få se i framtiden, men jag utesluter det inte i alla fall.
Spännande. Nu ska du få den sista frågan som alla gäster får. Säg inte Instagram, det är enda regeln. Annars finns det inga regler.
Okay.
Vad är inte som det ser ut?
Gud, det är så. Får alla den frågan? Ja. Sjuk att jag hör.
Och det finns inget rätt svar. Det är bara det första.
Inte
pops
det.
In your mind.
Alltså, i mitt liv? Eller
vad som helst.
Ja, men det kanske när vi nu pratar om det med kändisar, så tycker jag att när det ser ut som alla mår så jävla bra hela tiden så här, och de har det så bra tillsammans, men de inte har det. Det var därför jag kom på nu, som jag tänkte att det är ju inte som det ser ut. Det är så många människor som är osams, som har så här otaliga grejer i den här branschen som är så sjukt jobbigt, tycker jag. Och så TV-branschen, så att det är en typ av glamourvärld. Det är det sista det är, alltså. Ugh. Nej, blä.
Vad betyder det, blä?
Ja, men det är så mycket konstigt som händer i TV-branschen som inte ibland är bra. Jag ska säga att Let's Dance-produktionen är väldigt, väldigt bra, men det är mycket saker som är... Nej, ibland så är det bara konstigt.
Kan du ge något exempel?
Nej, men alltså att jag igen, det handlar om det här med orättvisor. Det kan vara så här att det kan utnyttjas praktikanter som är alltså, de inte har något betalt överhuvudtaget. Jag kan också tycka att det finns mycket orättvisor i branschen som är så här, hur kan det få fortsätta vara så här? Och det ska jag bli väldigt irriterad på. På alla nivåer egentligen, så här, inte bara när det kommer till praktikanter, att det är så här, det är orättvisor.
Vad vill du att man ska ta med sig om man vill ha mer Tobias Karlsson? Var finns det? Vad kan du rekommendera och så vidare?
Ja, men alltså, jag och Magda har uppskrivit den här boken, så det skulle vara där är ett bra forum att ta sig in i den lilla världen och fortsätta följa oss där. Sen så är jag ju ute online coach, och där så älskar jag att föra människor framåt och att de får bli sitt bästa jag. Så vi börjar en ny lansering med att man ska dansa sig i form.
Åh, vad kul.
Ja, men det kommer bli helt fantastiskt. Alltså, jag har gjort sjukt mycket dansvideor som man kan dansa sig i form nu fram till sommaren. Det skulle bli jättekul. Så att det ser jag fram emot. Och så finns jag bara på sociala medier också. Och på Swish.
Exakt. Snygg avslutning. Han finns på Swish, hörni. Lycka till att fånga honom.
Det kostar mer än ens 5, men det...
Det hoppas jag verkligen. Tusen tack för att du ville komma hit och hänga med mig och lyssnarna här. Det var fantastiskt kul.
Så kul att vara här.
Tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Vi hörs sen. Hej då!
Hej då!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål för gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
En podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.